Podplay.
Ja, hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Whine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Hallå där. Vet du vad? Jag vet inte varför jag börjar så som att jag ska säga världens mest, jag vet inte, intressanta sak. Men i alla fall, jag har precis kommit hem från en vecka i Grekland. Och det är just det här som jag tycker är det fina med att plugga på distans som jag gör. Det är att jag liksom kan ta med mig skolan vart som helst i hela världen. Så länge det är liksom inom en rimlig tidszon, så att jag inte får ha mina lektioner liksom mitt i natten eller så, såklart. Så att jag är väldigt glad på mig själv över att jag tänkte på det här innan jag bokade min resa till Grekland, så att jag kunde plugga där på distans. Men ja, så att det blev liksom en blandad semester med en study away resa kan man väl kalla det. Och jag reste ensam. Och det här med att resa själv, det är något som verkligen har sina för- och nackdelar. Fördelarna, det är såklart att man får bestämma helt själv över sin egna tid och göra vad fasen man känner för att göra. Man lär sig att landa med sig själv och behöver liksom inte ta hänsyn till någon annan alls. Jätteskönt. Man liksom, ja, men det blir liksom som att man dejtar sig själv. Men sen, förutom att det är jäkligt svårt att smörja in ryggen själv med solkräm, alltså det är så svårt. Jag har försökt hitta någon form av teknik, det har gått sådär kan jag säga. Men i alla fall, förutom just den biten så inser jag att en annan nackdel med att resa själv, det är egentligen samma sak som en av fördelarna faktiskt, och det är att jag är riktigt dålig på att ta snabba beslut. Så att även för att jag får bestämma själv över min tid och så här med beslutsfattning, det kan vara hemskt för mig alltså. Alltså för att bestämma mig för saker överlag, det är så svårt. Så jag kan säga att jag faktiskt saknade en resepartner just i de stunderna när jag gick runt mest i cirklar för att jag var hungrig som fan. Jag visste inte vad jag ville äta eller vart jag skulle äta. Jag kunde inte bestämma mig alls. Och jag hade väl inte riktigt gjort min reseresearch heller för vart man skulle äta för att, ja, inte missa något och så vidare. Jag är faktiskt rätt dålig på research med resor överhuvudtaget, ska jag känna. Jag gillar liksom mer att komma till en plats, känna av viben, så får man se vad som händer. Men det slutar ju ändå alltid med att jag inte vet vad jag ska göra. Och sen så slösar jag massa tid på att gå runt i de där cirklarna och bli sur på mig själv på att jag inte har kollat upp innan. Men i alla fall, en av de här kvällarna när jag äntligen hade tagit det här middagsbeslutet, så var jag på ett ställe där han som ägde den här stället och jobbade där, det visade sig att han hade bott i Sverige under några år, och han ville då såklart snacka extra mycket med mig när det kom fram att jag var svensk. Så att han ville ju liksom säga de vanliga fraserna till mig, hur mår du, och ja, alla andra svenska ord som han hade lärt sig. Så eftersom att vi hade liksom snackat lite grann då under, både innan och under min middag där, så ville han väl vara lite så här extra snäll mot mig då. Så att när jag hade ätit färdigt så kommer han fram med ett shotglas till mig. Han ville väl antingen vara snäll eller bara få en väldigt bra recension till sin restaurang kanske han tänkte. Men hur som helst, han kom fram med det här shotglaset och bara, "Here, now you can be a real Greek," typ. Eller någonting sånt liksom. Jag bara, Nej. Och jag fick liksom typ, alltså du vet, jag fick typ dåligt samvete. Alltså va? Varför fick jag dåligt samvete för att jag ville säga nej? Alltså det blev jättejobbigt för mig, den här situationen. Så jag försökte snällt bara säga bara, ja men vad fint av det, hehe. Men jag dricker inte alkohol, så det är bra, tack. Så. Men alltså den här snubben, han gav sig inte. Utan han fortsatte tjata bara, kom igen, come on. Och till slut var jag tvungen att säga, jag bara, nej men alltså det går inte, det går verkligen inte, jag har problem med alkohol, det går verkligen inte. Och du skulle sett hans förvånande ansiktsuttryck när jag sa de orden. Det var som att, jag vet inte om han bara blev jätteförvånad eller fick dåligt samvete eller om det var både och, men på något sätt så försökte jag trösta honom lite också, om det var dåligt samvete han fick. Så jag försökte skoja lite och bara, men ta den du, det blir väl jättekul för dig att shotta lite idag typ så här. Och det gjorde han utan problem. Han shot, liksom hävde den där shotten utan problem så. Men ändå, trots att jag hade sagt nej, jag har problem med alkohol, jag kan inte dricka, det går inte, så fortsatte han efter ett tag att bara så här, men vadå, kan jag inte förbjuda dig på ett glas vin i alla fall? Jag bara, I wish, tänkte jag. Och jag tror till och med att jag sa det högt, att det är klart att jag önskar att jag hade kunnat dricka ett glas vin liksom. Jag vet ju också att det inte går, för jag vet hur det skulle sluta, liksom inte alls bra. Men jag måste ändå säga att jag är jävligt stolt över mig själv. För att egentligen, om man tänker efter, ingen annan än han och jag egentligen skulle behöva få reda på att jag har tagit en shot och tagit ett återfall liksom. Men så vill jag ju inte ha det. Så jag är väldigt glad att jag står på mig och var riktigt bestämd. Jag var verkligen så här, nej, 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 ruckade inte på det där alls. Och ett bra citat på tal om det här är verkligen: the path to success is to take massive determined action. Det var Tony Robbins som sa så en gång. Du vet, han är den asframgångsrika amerikanska livscoachen som är världskänd för sina seminarier och böcker om personlig utveckling och motivation och framgång och sådär. Och jag vill väl ändå säga att det var precis det jag gjorde. Jag lyckades hålla mig på banan här, för jag var så jäkla bestämd att nej, jag ska inte dricka, aldrig i livet. Och det ledde ju till framgång då den här kvällen i att jag inte tog återfall. Men på tal om Tony Robbins så har jag kommit fram till att presentera veckans gäster. Det här är ett par som verkligen kommer att inspirera i kärlekens tecken, kan jag säga. Frida och Per Grape. Frida, hon driver en hårsalong och hon är snart utbildad och klar fastighetsmäklare och är gift med Per, som du kanske känner igen från tv-programmet Robinson för 2 år sedan, där han var en av deltagarna. Och jag skulle vilja kalla honom, det är därför jag drog in Tony Robbins-referensen lite snyggt, för jag vill ändå kalla honom för Sveriges Tony Robbins lite grann, för att han är entreprenör, han är business och life coach och han har precis startat podden Betta på dig själv, som är en podd som handlar om brasiliansk jiu-jitsu, det är så svårt för mig att säga, BJJ är lite enklare att säga, och livet och så handlar den här podden om. Och den 5 augusti i år 2024 som det är, så firade han 12 år nyktertid. Och det här betyder ju då, alltså, eftersom att Frida och Per har varit tillsammans i 22 år, att de har gått igenom en hel del tillsammans. De har gått igenom att den ena parten har en alkoholproblematik, att bli nykter, att vara medberoende. De har dessutom 4 barn tillsammans. De har ett fosterbarn, de har hund och katt. Så ja, du hör ju, alltså det här paret, de har haft en jäkla resa och de står stadigt och stabilt med varandra så här 22 år senare. Det är så himla coolt. Ja, så att jag ska bjuda in dem till studion och inte sitta här själv mer, utan de ska få berätta mer om sin fina kärleksrelation som verkligen har hållit i både vått och torrt. Alltså det känns verkligen som att jag är en parterapeut till er här nu. Lite så jag sitter här och bara, nu ska vi prata om er relation här och se hur det har varit. Har ni gått i parterapi?
Nej.
Ni har inte det?
Nej.
Jag typ nästan, alltså jag hade det som fördom att det är klart som fan de måste gjort det efter alla de här åren. Och...
Vi har ju pratat någon gång med lite separat tror jag och med någon, men inte i parterapi kan man säga. Tagit hjälp, alltså så. Och det kan man ju också prata inom programmet eller så, sådana...
Ja, men ibland har någon kompis fått hoppa in kanske.
Ja, men kanske så. Men alltså, inte så här, jag har inte gått i någon parterapi, nej.
Man tar den som man har liksom närmast på armlängds avstånd när man har behövt det. Men ja, det har varit väldigt sällan.
Ja.
Mm. Ja, alltså ni har i alla fall lyckats med någonting som jag aldrig har gjort. Som sitter 35 år och singel. Så att därför ska det bli jättekul att prata med er. För jag tror att ni har ganska mycket så här hacks som man kan få lära sig här.
Jag hoppas att vi... Har något sånt.
Jo, men från början var det ju bara du och jag, Sara, som skulle ha det här samtalet. Men så ställde ju du frågan så här, du, jag har hört att ni har varit tillsammans i 22 år. Skulle du kunna tänka dig att ta med din fru? Och det första var så här, alltså hon kommer aldrig ställa upp på det. Men nu så
är
hon
ju
här.
Där hade lite fel.
Ja, verkligen.
Du kände ändå direkt, Frida, att så här...
Ja, jag har ju aldrig gjort något sånt här. Så att, men ändå när du ställde frågan, då var jag så här, ja, varför inte?
Ja. Ja, för du är lite mer varm i kläderna, Per, och varit med i många sådana här sammanhang och så. Men ja, nu är det... Jag känner mig hedrad att du vill vara med i Don't Mind About It.
Absolut. Tack.
Jag vill ju ta det här från början, den här kärlekshistorien. Alltså, hur träffades ni?
Det är nog lite olika vem man, så här, beroende på vad man frågar.
Men,
men allting utspelade sig då för 22 år sedan. Då. Vi har varit gifta 18 och varit tillsammans i 22. Mm. Nej, men det var en skärgårdskrog. Och jag var en överförfriskad gäst.
Jag jobbade som servitris på den här ångbåtsbryggan, bar och krog, ute i Furusund.
Och vad tänkte du när du såg den här mannen? Lite...
Att han var överförfriskad. nej, men han hade ju charm. Han hade ju något som inte någon annan hade, så att säga. Så att han var intressant.
Men hur liksom fick ni kontakt då den här kvällen? Alltså, eftersom att du jobbade, du var gäst, alltså, hur gör man?
Jag var ju jättefull.
Okej, det är svaret. Ja. Du behöver inte säga.
Men jag såg ju den här kvinnan som jobbade här och tänkte bara att så här, det här är lite för bra för att schabbla bort. Så då gick jag fram och så sa jag som det var, att jag är för full ikväll, men jag tar gärna ditt nummer, ringer dig imorgon.
Snyggt ändå, det var ändå bra för att vara på fyllan.
Ja.
Det är det, han har ju talet skåva.
Till och med på fyllan?
Ja, precis, till och med då hade han det. Så att, jag menar, det var inte kanske första gången man hade fått en förfrågan om ett nummer eller man hade fått något nerstoppat i det här servitrisförklädet som man hade eller så. Men han sa det på ett annat sätt. Först gav du mig komplimanger och sen sa du precis det du sa, så att säga. Så sen ringde du dagen efter. Och då pratade vi nog i telefon, tror jag, 2 timmar första gången du ringde. Och på den vägen är det.
Vart var ni annars i livet? Alltså, hur gamla var ni vid det här laget? Vad blir det?
Ja, men du
var ju bara... 18.
Ja, och jag var ju då 22.
Ja. Ja. Och hur såg liksom livet ut i övrigt för er då?
Ja, jag gick ju... Jag hade precis slutat. Tredje ring, va? Skidgymnasie. Jag hade sommarlov och skulle flytta till Madrid och gå mitt fjärde gymnasieår. Så jag skulle precis åka iväg nästan. Vi sågs väl i juli. Jag flyttade i början på september. Och du jobbade.
Var... Ja, men jag var väl kadett, va? Ja, på officershögskolan. Alltså, jag pluggade ju till officer. Alltså, jag hade ju inte tänkt att det här skulle sluta i... liksom... villa förortsliv på något sätt.
Nej,
alltså, timing var ju svindålig.
För ni var väldigt unga. Ja. Alltså, för då tänker man, särskilt du, Frida, att man liksom så här,
absolut.
Då tänker man ju inte att nu ska jag träffa personen som jag ska leva med resten av mitt liv.
Nej, absolut inte. Men jag tror att det var det. Vi gick in i det och hade en fin sommar och sen så flyttade jag. Sen höll vi kontakten och vi satte väl inte en större etikett på det från början. Utan vi det var ju väldigt romantiskt. Vi brevväxlade. Du ringde var tredje dag, tror jag det var. På min hemtelefon till min värdfamilj. Och då satt alla runt om mig där. Och bara, nu ringer han! Även om inte de förstod svenska. Så satt de och lyssnade där. Och sen var tredje dag. Det var nog lite mer på slutet. I början så var det. Men det, vi hade väldigt mycket brevväxling. Det var ju inte så att man mejlade. Eller, vi hade ju inte riktigt det. Det gick till något ställe där jag kunde koppla upp mig på något. Och du åkte till Kosovo.
Mm, jag var på FNs, alltså FN-tjänst. Mm. Så du, och jag tror att det var det som var mycket brevväxlingen också.
Ja,
exakt. Att det var så man kommunicerade.
Ja. Precis, du gick ju till någon sån här telefonbås och ringde mig.
Ja.
Ja. Och det var dyrt, så att du kunde bara ringa liksom då och då. Ja. Mm.
Helt plötsligt så känner man sig väldigt, väldigt gammal.
Ja, exakt. Prata om det. Precis, verkligen.
Och jag är ju 46 idag och du är 40. Ja. Alltså, jag har ju matematiken och inte riktigt ihop. Jag var nog 23 när vi träffades.
Ja,
men hur var det då med dina med din alkoholkonsumtion under den här tiden, Per?
Den spirade.
Ja, det var så.
Nej, men alltså, det var ju klart att, alltså, det var en stark alkoholkultur. Inte i utlandstjänststyrkan, då dricker man ingenting. I alla fall gjorde inte jag det. Men generellt runt omkring så var det ju mycket fest på helgerna. Mm. Fredag, lördag, alltid. Och somrarna var det hela tiden. Så att, och jag kommer ihåg den, för att jag åkte nog typ till Gotland precis efter vi hade setts. Och då var det ju som, då var jag där i 2 veckor. Mm.
Och bara festa.
Ja, alltså det var en helt annan nivå då. Mm. Alltså.
Tänkte du, Frida, någonting på liksom, redan då, om du märkte några så här tecken på att det här kanske inte är så bra?
Inte så mycket i början, nej. Men jag tror att jag förstod ganska snabbt att det här med lite att du är beroende person. Svart eller vitt, allt eller inget. Det. Men inte så mycket alkoholkonsumtionen. I hans sätt att vara, tror jag. Mm. Det, jag är ju mycket mer så här, ja, men lite så, vad ska man säga? Men för honom är det liksom, det finns något eller så finns det inget, och så vidare. Så att det var lite nytt för mig, tror jag. Jag tror inte att jag har... hade varit med någon som hade det innan, eller jag har inte någon sån i familjen eller så. Men det var ju också spännande, tror jag. Mm. Det var kanske det jag tyckte var just så. Ja.
Men då var ni ändå isär ganska mycket där i början.
Ja.
Men sen så blev ni ihop.
Ja.
På något sätt.
Ja, han åkte till mig från, istället för att åka till Sverige så åkte du och hälsade på mig från Kosovo till Madrid. På dina, vad säger man, permission.
Livs.
Ja. Och sen så kom vi hem och då var det som att då var vi ett par.
Ja. Man hade ingen val, helt enkelt.
Nej.
det var mer.
Vi flyttade väl lite halvt. Du flyttade väl halvt in hos mig där. Och sen flyttade vi lite in i din lägenhet. Och det bara blev.
Ja. Och det var smooth sailing, liksom.
Ja, men jag kommer ihåg, för att när man kom hem och fick en medaljparad. Och min familj var där och Frida var där. Och du var ju helt otroligt vacker. Mm. Och jag har bara ett kort därifrån.
Ja. Exakt, jag vet.
Eller vilket... 2 bilder har vi därifrån. Ja. Du vet, hade det varit idag hade man haft 1000 bilder. Vi har 2 bilder. Ja. Men då kommer jag ihåg så här, jädrar. För det var inte en självklarhet att vi skulle fortsätta, kan säga nu då. 21 år senare. Nej. Men det kändes väldigt naturligt.
Mm.
Och vi var båda goda vänner och det fanns en passion i det också.
Mm.
Mm. Mm. Och sen gifte ni er.
Mm.
Ja.
Hur kom det beslutet fram, höll jag på att säga?
För att gifta sig, tyckte jag, det var så här, ja, rolig grej. Vi ska ha en stor fest och gifta oss och ha kul. Vi hade ju redan fått vår första son då, Noel. Mm. Så att vi hade dop för honom samtidigt. Och då är det att skaffa barn med någon är ju, tycker jag då, större än att gifta sig, om man säger så. Mm. Då väljer man en person för livet och en pappa till sina barn. Och gifta sig är ju något som man kan göra, men ändå avsluta.
Mm. Och var det självklart att ni skulle skaffa barn? Alltså var det så här, det här känns skitbra, vi kör?
Det var inte en självklarhet för mig överhuvudtaget, skulle jag säga.
Nej.
Och det är det jag brukar säga, att Frida har lurat mig 4 gånger.
Jag är väldigt bra på att lura, som du hör.
Uppenbarligen.
Ja. Ja, jag har 4 barn idag.
Ja,
alltså.
Precis.
Ja, precis. Mm. Men hur utvecklades din alkoholproblematik under den här tiden, liksom?
Det är så himla, du vet, när jag får den här frågan så tycker jag att det är så svårt att så här, hur, alltså delvis var det ju väldigt länge sedan såklart, men att det enda så här, det jag kommer ihåg var ju att i och med att jag var så här ganska svart och vit i mitt tankesätt och min person, alltså min karaktär, så var det ju så mycket toppar och dalar. Det fanns mycket, mycket oro inför framtiden och det som har varit. Och jag tror att Frida i relation till mig, jag tror att du blev ganska medberoende till mig. Det får du svara på själv, såklart. Men jag upplever ändå så att it was my way or the highway, helt enkelt. Och det där
ja,
var,
ja, för du, jag vet ju att du har berättat att du slogs mycket på fyllan och det blev väldigt mycket kaos kring dig också.
Det var lite innan vår tid.
Ja, jag kunde bli aggressiv i mina tonår mycket när det var liksom alkohol inblandat, absolut. Men under det passade liksom inte en officer och en gentleman att slåss på fyllan, även fast det hände väl någon gång, men inte när vi var tillsammans eller mot dig eller på det viset. Det är inte vad jag minns i alla fall. jag tyckte att livet började där någonstans bli lite ohållbart. Vi flyttade ihop. Vi hade barn, du vet, att det skulle dra sin pengar, man skulle göra karriär, alltså det var massvis med faktorer. Och där någonstans tror jag att mitt liksom, alkoholmissbruk eskalerade. Jag drack fredag, lördag, det var söndagsmiddag. Det var aldrig att jag så att jag smög eller att det hände liksom att jag drack ensam och sånt. Det var bara liksom att hela min person började sakta men säkert bli någonting annat.
Mm.
Och det var som att det alltid spårade då när du drack eller?
Alltså jag brukar säga 8 av 10 gånger gick det bra, 2 av 10 gjorde det inte. Och mot slutet så blev jag väldigt ledsen när jag drack. Alltså jag var en så jävla pinsam filur. Alltså delvis var jag ju pedagog och tog mig själv på otroligt stort allvar. Vi kunde sitta under en par, jag kommer ihåg det, vi hade någon så här parmiddag med något tillfälle. Då drog jag ut ett kylskåp in i matsalen och ritade på det, använde det som en whiteboard för att förklara hur livet låg till. Det var
det var nog innan du skaffade en whiteboardtavla så att du kunde lite lättare och måla
liksom man sökte tröst i filosofin och hej vad det går och man försökte och man ansträngde sig och det blev mycket larger than life och till slut så funkade det inte det längre. Jag fick liksom ett komplicerad relation med alkoholen.
Ja, för du har beskrivit dig själv som att du blev väldigt oskön, en oskön person. Och att du kanske inte var jättesnäll mot din familj alla gånger också. Och så.
Nej, men alltså grejen är så här, det är så här, Don't Whine About It för mig är ju så här en peppig podd liksom, som pratar om att det finns hopp. Och det är därför vi sitter här, vi gillar ju dig och vi gillar det du gör. Liksom.
Tack. Ja.
Men det föranleds oftast av en liksom här, lite så halvmörk historia och bara för att hålla sig lite där så kan man säga så här att jag var en person som alltid såg fram emot helgen.
Och när helgen, lever för helgen.
Ja, och när helgen väl var där så var jag inte nöjd med det heller.
Mm.
Och sen såg jag fram i säsonger till sommaren och semestern. Och när jag väl var där på semestern så mådde jag ingen bra i det heller. Och så höll det på så där hela tiden fram och tillbaka, år ut och år in.
Mm.
Jag tänkte, är det så här livet ska vara?
Mm.
Alltså jag hade turen och Guds nåd att se vad det var som begränsade mig. Alltså jag hittade hindret så bara tog jag bort det hindret. Och det var inte så enkelt men jag började den resan.
Och hindret menar du alkohol?
Ja, separationen från my best buddy.
Jag blir nyfiken på hur det var var på andra sidan, för att det låter ju skitjobbigt för dig Per, men det låter också som att det måste varit väldigt jobbigt att leva med en sån person också.
Ja, det var det, men det är nog som du säger, jag tror att jag blev väl medberoende också ganska snabbt på ett sätt, men jag har nog alltid haft ganska stark, som vi brukar prata om, självkänsla liksom jag tror att jag bara fann mig det på något sätt ett tag. Men sen absolut, det var ju, som jag minns det, så var det var ju de här pinsamma sakerna som absolut kunde hända. Och det är ju så att du har ju, som jag sa, han är väldigt bra på att liksom tala och du är social och utåtriktad. Och då var det bara som att alkoholen liksom bara, den behövdes inte på honom. Det blev liksom, det bara blev för mycket. Du behöver inte alkohol för att kunna prata med någon eller så, utan det blev som bara en extra grej som inte var bra på dig helt enkelt. Och sen så minns jag, det jag minns mest är väl det här att liksom, som dagen efter, din ångest, bakfyllan och liksom kunde väl minnas då när vi hade små barn att det var så här, du låg och tyckte synd om dig själv. Och då kände jag bara så här, men jag har ju inte till barn här hemma, det var ju så jag upplevde det liksom. Jag kände ju inte riktigt så här för dig när du låg där och gnällde över dig själv. Då sket ju jag i dig skulle jag säga. Men då fick jag ta mer hand om barnen ändå för att inte han gjorde det. Så är det ju.
Men alltså, hur hanterade du det ändå att leva i den här medberoende rollen?
Jag tror att det tog ganska lång tid för mig att förstå också att jag var medberoende. Eftersom jag kommer inte från det klassiska hemmet som har den här problematiken eller som man ofta kan höra att man kanske har ett medberoende till någon förälder som har alkoholproblem eller så. Och det stämmer inte riktigt in i min historia om man säger så. Så att... Det tog lång tid egentligen. Jag gick de 12 stegen och gjorde den resan för 8 år sedan ungefär.
Mm, ett medberoendeprogram.
Ja, ett medberoendeprogram. Mm. Och jag tror att det var viktigt för mig att se de här stegen. Och för att också vara en del av din, alltså bara så här förståelse på ett annat sätt upplevde jag att jag fick när jag gjorde stegen.
Men jag tänker att det måste vara så svårt att, för att jag är ju själv en nykter alkoholist som skapar mycket drama.
Ja.
Det är liksom det som att det ligger någonstans i mig, att jag kan inte ha det lugnt, det måste liksom hända saker. Jag tror att du, Per, är likadan.
Där är Per och jag är tvärtom.
Ja. Och jag tänker att det måste vara så svårt att liksom så här, alltså så här, med någon som, när man verkligen ser att nu försöker den här personen bara få igång drama. Mm. Så då blir det, då är det ju så lätt att dras med i det och inte sätta stopp på något sätt.
Ja, fast det är ju så att du brukar dra liksom att du har ju försökt pick a fight med mig sen vi träffades ungefär. Jag går inte riktigt med på det. Det händer inte så mycket.
Vad gör du då för att inte gå med på det? Liksom? Alltså, hur gör du?
Jag tror att det är lite svårt att förklara. Jag tror att det är lite hur du är som person. Jag är noll drama. Jag har liksom ingenting. Det går nästan inte att få en fight med mig. Eller hur?
Så är det.
Du bara shut it down nästan.
Ja, exakt.
Fan,
bara,
vad coolt.
Så att jag tror att det är det som kanske har varit det som har gjort att det funkat. Vi hade ju, annars hade vi kunnat liksom ha värsta... Men det har vi inte. Och jag tror att du lärde dig. Du brukar säga att det nästan tog 10 år innan du insåg att du inte kunde få en fight med mig.
Ja, för hur var det från din sida, Per, att liksom försöka få igång de här bråken och sen inse att det här är fan lönlöst?
Men då får ni hitta andra att fightas med. Så kan jag tänka så här. Och det är kanske det som är bra, att du så här, på hemmaplan så har du liksom din lugna trygghet lite så. Sen kan du gå, du får väl pick a fight med någon annan, någon kompis, vad som helst, men inte med hemma. Mm. Här hemma så har vi inte så.
Nej men alltså, om du gick så här, du startade din medberoendeprogramsresa för 8 år sedan, så jag har ju varit nykter i 12 år. Och det var ju som att man började liksom ta ett kliv in i en ny dimension. När jag började se liksom saker och sanningar om mig själv. Att så här, fan, jag är en ganska självcentrerad, egocentrisk person som bara tänker på mig själv helt enkelt. Som en alkoholist gör. Och så jag hade ju redan kanske för 14 år sedan börjat få ett, liksom en komplicerad relation till alkohol. Och jag vaknade upp en morgon på en soffa hemma hos oss med min dotter. Som hade så här änglavinglar som man kunde köpa då, på ryggen. Och hon tittade på mig. Och då kände jag bara så här, vad fan håller jag på med?
Alltså,
jag håller på att göra som min egen farsa gjorde mot mig. Alltså bara drog. Mm. Och det där någonstans, liksom, det där brukar hon påminna mig om ibland. Mm. Och någonstans är det så här att om man har fått den här ynnesten av att kunna ta ansvar för sig själv. Att inte springa runt i det här vansinnet som jag ser tyvärr så många människor gör. Mm. Jobb, träning, sex, relationer, alkohol, droger. Alltså alla de här grejerna. Bara springa från sig själva. Folk är ju inte kloka liksom. Jag kan bli ett bättre ideal för mina barn än vad min pappa var mot mig. Mm. Det blev en life mission på något sätt.
Och då så kom du in i tolvstegsvärlden och bestämde dig för att nu jävlar får det vara nog.
Ett par år senare gjorde jag det, för att den här änglaincidenten hände ett par år innan. Men då kom jag till ett program som jag inte kände att jag kunde relatera till på något sätt. Liksom. Det fanns inget hopp, det fanns ingen tro på en bättre morgondag. Utan jag såg så här, okej, nu ska jag klä mig kristet och liksom ha tråkigt i det resten av mitt liv. Det var liksom det jag såg.
Vadå, vart var du någonstans?
Va?
Vad pratar du om nu?
Nej, men alltså typ att du vet att man blir så här en liksom en riktig nörd, även fast nördarna hade rätt.
Okay,
alltså nördarna hade rätt.
Jag fattar, okej, okay, så det var dina fördomar.
Ja,
alltså, vart var du?
Ja, nej, jag hoppade inte in i någon sekt eller sånt där. Det har jag i och för sig provat också, men det är en helt annan historia.
Okay. Men jag kan tänka på det faktiskt.
Men alltså, sökare som man är, om man har varit en sökare hela sitt liv, så här, men gud, vad känslor det är. Vad känslor det är, Sara? Varför ska du ta det här på så allvar? Och så eller Per eller vad det nu än är liksom, att så här, och i den där, det där, alltså jag blev nyfiken på att så här, okej, jag har hittat hindret, jag tar bort hindret, hur långt kan jag gå, vad kan jag bli, vad kan jag inte bli? Jag har ju fortfarande ambitioner, men det är inte så här febrigt. Mm. Alltså det enda som jag är ute efter idag, det är att ha det som min fantastiska kvinna har. Och det är ju liksom en god självkänsla och sinnesro.
Mm.
Det är det viktigaste. Mm. Sen om vi bor, var vi bor eller vad vi har på oss eller vad vi kör, det är skit, det är sekundärt.
Mm.
Jag försöker lura mig om det till och från i alla fall.
Och det, men det är, och när bra, jag är det där bra så sätt att lura sig.
Ja, verkligen.
Ibland får man fan göra så. Så.
Ja.
Men du kom i alla fall in i programmet och blev nykter.
Ja.
Jag tänker att som partner då till någon som har haft alkoholmissbruk och så här, att det kanske var en lättnad, men att det också kan bli som en oro i att tänka om det blir alltså nu lägger jag ord i mun på det lite, men
om det blir återfall.
Ja.
Det har inte jag varit så oroad över egentligen, utan där tror jag att jag är så här, jag går inte så mycket saker och ting i förväg, utan jag tar verkligen saker och ting som de kommer. Så att jag tror att det var en lättnad när du sa att nu vill jag vara nykter. Tror jag att självklart, alltså, jag menar, vi hade ju levt den där, eller vi hade ju jättemycket vänner, vilket vi fortfarande har, men jag tyckte ju det var kul. Jag har alltid gillat att också så här festa och hänga med kompisar, väldigt socialt liv, vi har mycket middagar.
Ja, för du dricker ju alkohol, ska vi tillägga, men det är bara att du har en sund relation till det.
Ja, exakt, och det liksom så att det händer saker. Så att vi var ju där och hade haft det livet, vilket jag trivdes i, förutom då kanske 2 av 10 gånger när det gick över gränsen lite så för Per. Men det jag skulle säga med det är nog att första liksom, vad ska man säga, tanken som jag tror kan vara ganska vanlig för när man lever med någon som bestämmer sig för att vara nykter och den andra känner att jag har ju inte den problematiken, och då tänker man ju så här, men kan jag fortsätta dricka då? Det tror jag är liksom den första tanken så. Och då tänkte jag så här, ja, jag tror att jag kan det, men jag tar det väl som det kommer. Jag vet ju, jag har ju träffat många andra par, vi gjorde det bland annat nu när vi var i Spanien lite, där den andra parten väljer att bli nykter direkt, när den andra går ut med att jag ska bli nykter. Men jag vet inte, det var inte riktigt rätt för oss tror jag. För jag kände nog starkt att vi måste göra det som passar oss och vart man är och så. Och den andra kanske inte alls har den problematiken.
Mm.
Och den andra, alltså, som i vårt fall, Per, om inte han skulle bli påverkad av att jag hade en vinflaska hemma. Det är kanske en helt annan grej om det är så att någon går och smygsuper och sitter i en garderob eller öppnar flaskor. Vi har ju inte haft den problematiken. Mm. Så att allt är ju liksom beroende på, så att säga.
Ja, precis. Och Per, det var aldrig jobbigt för dig att hon fortsatte dricka lite vin ibland? Eller liksom, hur var det från ditt håll?
Nej, tvärtom faktiskt. Alltså, vi liksom kunde bli en ännu mer passionerad kyss efter middag.
Nice.
Yes, I support that.
Ja.
Men någonstans så är det ju så här att jag kommer ihåg först när jag blev nykter, då blev jag bjudna på den jävla, jag avskyr att gå på såna här maskerader grejer, men då, jag var utklädd till Piff eller Puff.
Ja.
Kommer du ihåg det? Jag hyrde en sån här dräkt och alla skitfulla, jag bara gled runt i den här jävla dräkten och var nykter och bara svettade.
Det var liksom en bussresa och det stod Jägermeister på varandra. Liksom.
Ja, det är den här jävla hetsen liksom. Och så vidare. Liksom. Men jag tror ändå så här att någonstans i det hela så det är alltså det här vanliga stigmat att så här, när jag har slutat dricka, hur reagerar människor i min omgivning? Ja, i och med att man är då en liksom självcentrerad person, så tror man att allting kretsar kring en. Och det är klart att vissa blir påminna om sin egna relation till alkohol. Mm. Och det där är ju ofta när jag hjälper nykomlingar idag, eller folk som har bestämt sig för att bli nyktra, så är ju det den största utmaningen nästan. Vad ska mina golfpolare säga till mig? Vi har ju en golfresa om 2 veckor. Mm. Vad kommer de säga då?
Alla kommer tycka jag är tråkig.
Ja, jag visst. Mm. Och du säger så här, skit och åk på golfresan, så bara äger du det.
Ja.
Alltså det är så här, det är typ det sexigaste man kan vara, ju typ vara nykter idag.
Mm. Gud,
glider runt, alltså glider runt som så här efterbliven på någon så här klockan 2 på natten som en jävla zombie liksom.
Men
alltså,
det har ju förändrats på, tycker jag, som det är nu mot för 12 år sedan.
Mm.
Då var det så här, det var ingen annan som var nykter. Nu är det ju jättemånga som är nykter. Nu kanske vi är mer i den gemenskapen också, men ändå. Det är ju,
det är lite trendigare.
Exakt, absolut. Och jag ser det, vår äldsta är 18. Och det är liksom, de väljer många gånger att vara nyktra på ett helt annat sätt tror jag än vad vi gjorde som ungdomar. Och vi har en dotter som är 16, det är liksom lite samma grej där. Det är så här, ja, nej.
Det är ju så nice att det går åt det häftigt.
Mm. Jag tror att de är mer medvetna om vad alkoholen gör med dem på något sätt än vad vi var.
Mm.
Eller bara,
Men för att du var nykter ett tag, tog inte du återfall också?
Jo, men jag, precis. Mm. Jag var ju 2 år utan programmet och bara sprang och tränade.
Sprang
och
många lopp.
Alltså, du literally joggade, ja. Sprang, Forrest Gump style.
Ja, verkligen, 100%. Frida var ju liksom gravid, jag satt på en cykel i köket och bara, du vet, jag tränade inför Ironman och du bara, men jag är ju gravid här i 8:e månaden. Jag bara, skit i det, liksom, jag ska vinna.
Ja, typ så här. Sprang runt i kvarteret i våtdräkt liksom inför någon så här...
Ja, men det är så här untreated alcoholism, eller att vara torrfull, att så här, det är så här passivt aggressiv liksom, men utan, alltså man har ju träffat på jättemånga människor genom åren som inte har landat i det.
Mm. Man är inte tillfrisknad alkoholist. Nej, utan man är fortfarande alkis, bara att man inte dricker.
Ja hur charmigt är det då?
Mm. Då kan man
lika väl dricka.
Alltså det, ja, men,
alltså, eller har man lite roligt i stunder i alla fall.
Men då var du asjobbig då också egentligen.
Ja.
Ja.
Ja, verkligen. Men det är så.
Det är alltid jobbigt.
Jag är den som är så coolt att du liksom ändå, jag är så imponerad över dig, Frida, hur fan du orkar med sånt.
Ja, jag med. Alltså det är helt jävla otroligt.
Du har ju sagt, Per, jag tycker det är så fint, jag vill bara säga det, att Frida är alldeles för bra för dig. Jag tror du till och med har sagt she's a unicorn.
Ja,
tror
du, men det är hon. Det är hon såg ju någon typ av potential i mig där på den här skärgårdskrogen.
Jag jobbar fortfarande på det.
Ja, det är fint att du ser det.
Finslipa lite så.
Ja. Men jag, det är verkligen så. Och det är så här att men hon förtjänar en bra snubbe. Mm. Och det är inte så att jag ska inte sitta här och tro att jag är, liksom, jag är fortfarande
en
soft potatis ibland. Nej. Och tycker att jag är en hjälte för att jag plockar upp barnens strumpor. Eller du vet, så här, alltså massvis med sådana här grejer. Liksom. Men det är ju det som är så fint i en relation. Och jag tycker det är så hemskt och sorgligt att se. För att många, alltså när man kommer in i program, när ena parten tillfrisknar, då kan det ju bli det här liksom att man börjar ifrågasätta. Alltså det är så här, vem är jag? Vem är jag i relation till den här människan? Du vet, så här, man är ute efter förändringar, man kanske liksom fattar ett snabbt beslut, eller alltså du är inte rätt för mig, exempelvis.
Men det är ju väldigt vanligt.
Ja, det är jättevanligt att man gör de här olika förändringarna, men första åren eller året kanske man inte ska ta något större beslut, utan bara vara fokuserad på sin resa, oavsett om man väljer program eller andra vinklingar eller vad det nu är. Jag känner bara till en väg liksom, att ta hjälp genom programmet eller genom ett 12-stegsprogram. Men sen är det ju så att jag är ju så mycket mer än en nykter alkoholist. Alltså efter några år i programmet så blev ju jag torrfull. Och efter att ha varit prestationsprins och vill göra service och vara till nytta, hjälpte jättemånga människor och liksom det blev mer som ett jobb. Och det var inte heller rätt väg. Och då fick jag hjälp av en amerikan som jag hade. Vi hade en kris i vårt äktenskap. Det var en massa förändringar på gång. Det var en kris i vårt äktenskap. Alltså Frida brukar säga det när man märker att jag är på väg åt fel håll, så här, då satte jag på mig en cowboyhatt och började röka. Typ så här. Då vill jag åt en förändring.
Gör du det där på riktigt?
Ja, jag visste 100%.
Alltså vilket bra tecken då.
Ja, jag brukar se det
blicken väldigt
också.
Långt då, så att
det, då har det gått lite för långt. Okay. Då kanske jag har sagt det ett par gånger. Gå på möten. Ja. Men det är ju inte alltid de där mötena då hjälper heller. Så kan det vara. Då kan du gå på möten, men du tar inte till det, för att andligheten är inte riktigt där, om man nu säger så.
Nej, alltså verkligen. Jag har hållit så här life stories inför hundratals personer torrfull. Prata om det fantastiska.
Alltså, vi ska undersöka också att torrfull innebär alltså att man beter sig som att man dricker, bara att man inte dricker i princip.
Ja, alkoholen har ingenting med saken att göra.
Nej. Man beter sig som ett as på många sätt, och man är självcentrerad och man är självömkan och alla de här sakerna.
Ja, larger than life, och precis. det här är jag, så här viktig är jag är så mycket bättre eller sämre och så vidare och så vidare. Ja. Så det är bara lägger benämnet torrfull.
Precis, och när man drar en life story på möte, för dig som inte har varit på möte, så är det liksom att en person som har varit nykter en tid får sitta och berätta sin life story helt enkelt för att inspirera. Och då har du alltså suttit här när du egentligen inte alls har varit särskilt grundad i nykterhet.
Livet är.
Så här allt är så bra.
Ja, fast det inte är det.
Nej,
men det är svårt att se det när man väl är i det också. Alltså det är jättesvårt, det är en jätteskum grej liksom.
Mm.
Men då, det jag skulle säga, då fick jag ett samtal från en amerikan. Han sa så här, han sa det så väl, så det, han sa, jag tar det på engelska, han sa det så här: "What you're gonna do now is build a passionate love affair with your wife, a magic relationship with your children." Mm. Det var det han sa. Och det fäste på mig.
Mm, och du lyssnade liksom på det då?
Ja.
För att det är där det står i Anonym Alkoholists stora bok, är ju vi kommer alltid ha problem med relationer.
Mm. Men sen så tror jag också att jag tror att alla människor, oavsett man är alkis eller inte, har lite utmaningar med relationer. Relationen 100%. Till sig själv och relationen till andra.
Mm.
Och jag tror att för mig handlar det idag om tillfrisknandet är ju relationer.
Mm.
Alltså för mig är det ingenting annat. Relationen till mig själv, relationen till andra, relationen till min högre kraft. Hur ser den ut? Har jag en högre kraft i mitt liv? Universum, Gud, kallar det vad du vill. Men jag skäms inte, jag tror på Gud. Jag snackar med honom varje dag. Alltså du är så här: "Tja, du vet du, vi ska podda idag. Sara, hur kommer det här bli? Jag var main character från början, men nu blir min fru med och nu är hon main character plötsligt. Hur känns det?" Eller hur? Alltså, your time to shine, Per. Men så kommer frugan och själ strålkasta skenet.
Lite jobbigt.
Och det är hon värd, för hon är en fantastisk kvinna. Och det är det som är liksom... jag tror att när jag lägger fokus på dig och ser till att du har det bra, då funkar allting annat i mitt liv också.
Mm.
Det har jag märkt så många gånger faktiskt. Håller du med om det?
Ja, det stämmer. Det enda jag liksom lite begär, det är lite närhet och bli sedd och kunna ha liksom fina samtal. Ja.
Mm. Ja, men så här, det jag tror är viktigt, alltså så här, så problemets kärna är ju hos en person som har missbruksproblem, det är ju liksom självcentreringen och rädslorna.
Mm.
Och att ha rädslorna som styr mina beslut och val, det första jag gör är ju att isolera mig. Alltså innan cowboyhatten åker på och jag börjar röka, så är det ju alltså att jag blir isolerad. Och då kommer inte den här intimiteten. Då vill inte jag ta på Frida, jag vill inte krama henne, liksom. Jag vill inte krama mig själv ens en gång. Alltså, det där märks hela tiden i den här balansen. Mm. I att ha en bra relation där både vänskap, passion och så vidare. Alltså det är så här, tänker väl jag.
Men tillbaka till, för det var torrfull i 2 år. Mm. Utan program.
Ja.
Och tog återfall.
Mm.
Och vad hände då liksom?
Med återfallet?
Ja.
Nej men alltså det var en...
Hur lång tid var det? Du var
men alltså jag försöker få... Alltså, så att jag inte sitter här och ljuger, men... Jag har ju mina kompisar som säger, men nu ljög du podden igen.
Det är bra att du faktacheckar
ja,
dig.
Ja, eller, ja. Men alltså, hela grejen, så jag byggde ett, så här, jag tillsammans med ett par andra byggde ett bolag under den här perioden. Alltså, jag var ju företagare och hade många anställda, höga ambitioner att bli någon. Alltså, och jag kommer ihåg det så väl när jag hade mitt återfall. Och då var vi i Berlin med jobbet. Vi var ett gäng personer där. Och jag kommer ihåg, vi blev många till slut, men just då var vi kanske 5-6 pers. Och jag kommer ihåg alla satt och drack så här White Russians drack man då. Och satt jag där på det här jävla hotellet och jag bara, men jag vill ju också ha en sån här. Jag vill ju vara med de här killarna, de är ju ascoola. Satt jag där som såhär...
Alltså en i gänget liksom.
Ja, men jag trivdes inte med det. Och jag var vd och grundare, liksom jag och min brorsa grundade det här bolaget. Så tog jag den här White Russian. Och det var inte så mycket mer med det. Men så satt jag i taxin, kom jag ihåg, på söndagen och skulle åka hem. Och då så spelade taxichauffören "If you play with me, you're playing with fire" med Rolling Stones. The true story. Och då kände jag så här, jag bara, alltså, det här är inte bra. Jag är på väg mot någonting som jag inte ska vara på väg mot. Det var hemskt. Och men det slutade inte där. Men jag förstod någonstans här, my higher powers typ försöker säga någonting till mig nu.
Väldigt tydligt.
Ja, jättetydligt. Mm. Och det var då starten på den här sommaren när jag liksom gnällde på att grannen hade klippt håret fel och allt möjligt. Alltså du vet, så här, hittade vad som helst och liksom så här, fokuserade på. Ja, du fattar ju jävla sorgligt alltså. Och då skrek jag på dem jag älskade mest och sen var det över. Då kom jag in på, i programmet. Jag hade träffat en kille, Henke heter han, som hade någonting som lyste om kan. Och kom inspirera mig och blev en av mina bästa vänner idag som jag är oerhört tacksam.
Så du Frida, han inte under den här perioden egentligen gå in och säga någonting? Eller var det någon gång på kartan att du skulle gå in och säga nu får du fan fixa upp den här skiten liksom?
Det var nog, jag menar det kunde nog hända ett par gånger där under den tiden. Men det är inte alltid man når fram heller. Så är det ju.
Nej, för att det där är ju någonting som är väldigt svårt. Ja. Att så här, för att hjälpa någon annan att bli nykter går ju nästan inte.
Inte alls, nej. Det är ju verkligen när du tog beslutet själv. Nu räcker det, enough. Det är då det funkar. Så att, jag menar, absolut, vi skulle inte jag hade ju också så här, men du ikväll, så här, du kan väl bara ta två glas, alltså inte mer än två glas, snälla. Det är klart att det hände i hela innan där, eller hur?
Jo, men kommer du ihåg?
Vi försökte styra så att inte du skulle...
Det kommer till mig nu när vi sitter här, att den kvällen när jag träffade dig på Ångbåtsbryggan, för 22 år sedan, då var vi på en ö som heter Tjocka ute i Roslagen. Ja. Och då åkte vi in därifrån, jag och några polare. Ja. Nu, när det där hände, då var vi på Tjocka igen, du och jag. Och då drack jag några öl. Och så kom jag att jag satt i den här lilla friggeboden på golvet och grät.
Ledsen.
Och grinade,
ja,
som ett litet barn.
Jag vet.
Jag fick inte effekten som jag ville ha av alkohol längre.
Nej, och jag kom också ihåg... Jag satt precis och tänkte på samma story. För att jag tänkte ju säga att i början var det nog mer att det var den här ångesten. Så här, och jag har sällan ångest. Det är väl liksom jättelångt ifrån mig.
Det är helt otroligt.
Alltså. Så att,
hur då? What's your secret?
Nej, men det är så här, ångest för mig är så här, aha, okej, ja, lite så. Så i början var det mycket ångest, men sen då kanske mot slutet innan du verkligen så här, nu ska inte jag dricka mer när du liksom, den sista gången, då var det att du blev ledsen. Du blev liksom ledsen dagen efter. Eller så upplevde jag det också precis. Det var liksom, du bara kanske besviken, jag vet inte. Du blev jätteledsen.
Du märkte efter. Att effekten var borta.
Ja, men det var kanske inte främst det jag var ledsen över. Jag var ju ledsen, alltså grundproblemet för mig är bara att jag blev övergiven av min pappa när jag var liten. Och det är ju precis det som jag som alkis håller på att jobba emot. Alltså det är så här, jag kan överge mina barn, min familj också. Alltså, det är den ständiga strävan efter någonting annat eller komma ifrån någonting.
Men det är så häftigt att verkligen märka skillnaden här, för att för mig blir det att bemöta känslor så himla stort och jobbigt och tungt, och då gör man det ännu värre nästan genom att fly. Och då blir det ännu tyngre, medan du då, när du är så här, med dig med ångest, låter det som att du är så här, bara, ja, nu är det lite så här. Och det får vara så.
Ja, exakt.
Eller har jag rätt då?
Ja, precis. Ja. Exakt.
Och det behöver inte vara en så jävla stor grej som någon som mig som blir en drama queen som bara, allt är skit nu.
Nej,
jag kommer alltid må så här.
Du beskriver... Ge mig någon att bråka med.
Ja, precis. Exakt. Så att jag kan tänka på annat liksom.
Ja, men du beskriver nog ganska bra. Det är nog lite så det är. Att jag är så här, ja, just nu känner jag lite så. Och då är det så. Det är okej. Och sen... släpper jag det.
Men jag vill, eftersom att du känns som en expert nu, Frida, du liksom går med beroendeprogram, du lever med en nykter alkoholist som också har varit en aktiv alkoholist. Ja. Hur ska man tänka om man lever med någon som har alkoholproblem? Jag förstår att du kanske inte hade något rätta svar, men hur tänker du liksom kring det?
Ja, det spontana är ju liksom bara att på något sätt få den personen att inse att han behöver sträcka ut en hand, be om hjälp, man kanske inte kan klara det själv, och att det är upp till den personen att den måste bestämma sig själv, för att jag kan ju inte hjälpa den personen att bestämma sig, så att man inte liksom tar det ansvaret, för det kommer nog aldrig att kunna gå, tänker jag, utan bara försöka kanske få den personen att förstå att den behöver hjälp, och hur pass viktigt det är att be om hjälp, för att jag kommer inte kunna få honom nykter. Det är inte mitt ansvar så, om man säger så. Eller,
ja, jag förstår vad du menar. Och det är det som är så svårt.
Ja.
För att Man tänker som rädda. Partner så kan man ju tänka att jag måste hålla den här personen nu och hjälpa den här personen nu.
Ja, precis. Jag tänker också så här, man vill ju gärna rädda.
Precis.
Så. Men att, jag tror att det är svårt. Jag tror att den personen behöver göra sin resa själv. Och att man behöver då kanske göra dem på olika håll, om man säger så. Mm. Det, jag kan inte rädda honom så. Mm.
Det som jag upplevde från liksom the bad guy i hela den här kärlekshistorien då. Men det är ju att när Frida påbörjade sitt medberoendeprogram, då började hon sätta gränser för mig. Mm. Vilket jag tyckte var skitjobbigt.
Mm. Såklart.
Alltså jag ville ju bara så här, du vet, jag vill ju delvis vilja kunna övertyga henne om att jag kan nog ta ett glas vin när som helst. För det är en sån övertalningskampanj skulle man ju kunna, det skulle ju kunna starta igång efter vi är klara här. Mm. Jag tror fan inte jag har de här problemen. Alltså. Vad tror du? Ska vi ta ett glas vin ikväll?
Det är fredag.
Ja, det är ändå fredag liksom. Men att när hon började sätta gränser för mig så här, att jag bara, men det där gillar inte jag. Jag är ju en gränslös person. Mm. Och det upplevde jag att hon började göra. Och det tyckte jag var så jävla attraktivt.
Mm. Men också jobbigt.
Liksom. Skitjobbigt. Mm. Men helt plötsligt, jag bara, fasiken, hon bara lutar sig in i den kvinnan hon är tänkt att vara. Mm. Eller ska vara. Mm. Och det är jädrigt sexigt. Mm.
Och det är ju coolt att du kunde se det så, för jag tänker att
jag vet inte om jag såg det så då.
men att du kunde ta det.
Ja, men jag kunde,
istället för att bara sticka liksom.
Jo, precis. För det är ju det naturliga. Så här, ja, men passar inte så drar jag liksom. Menar det? Men någonstans där hade jag ju liksom, ändå var ju någon form av så här, alltså började hitta bra principer för att leva det här livet. Mm. Leva livet noggrant.
Ja, men självklart är ju också tipset att är man medberoende eller misstänker att man kan vara eller liksom lever med någon som missbrukar, absolut. Det är ju samma sak, ta hjälp, sträck ut en hand. Mm. Det finns program.
För jag tänker att det kan finnas en skam för många i det också. Att man kanske, alltså, det märker jag att många hör av sig till mig. Mm. Alltså för att de känner skam över sina egna alkoholproblem och att de, vissa som hört av sig säger att de inte ens vågar säga det till sin partner, att de tror att de har problem, men då tänker jag att ofta så märks nog det där ändå, fast man tror att man döljer det så himla väl
liksom.
Och sen då att det kan bli även en skam för partnern, att man inte vill outa sin partner för att den vill ju inte att jag ska, alltså det kan ju vara mycket sånt som spökar också, men att det då ändå är viktigt att våga ta hjälp för att det är så jävla vanligt liksom.
Precis, och det finns bra hjälp att få.
Men då tänker jag så här, att om man då är medberoende och tar hjälp, då är den bästa hjälpen man kan få då, det är ju så här, sparka ut honom eller henne. Alltså du vet så här, rädda dig själv och barnen liksom. Var inte tillsammans med den där jävla tornadon. Alltså det är ju så här, den tuffa kärleken då. För det är ju också ett sätt att konsekvens liksom. För om jag under den här perioden, om du hade sagt till mig så här, Per, skärp det, eller gör som jag säger, eller get the fuck out. Alltså då hade jag ju bara, åh nej, lämna mig inte, Frida. Alltså det hade du sen, om du hade pushat det så långt, då hade jag bara, men vänta nu så här, du vet, det hade ju varit katastrof. Eller hur? Vi kan ju vara hur balla som helst ett tag, men när väl den här gränsen sätts, det är så, som jag behöver.
För då blir ju rädslan där igen liksom.
Ja, alltså eller hur? Samtidigt som så här, Alkis, undrar du att vara singel?
Ja.
Alltså det är som man bara, ser värsta opportunityn. Men det där, alltså det kommer inte vara långvarigt. Alltså det är så här, det, jag tror att, så att den tuffa kärleken är ju det som min erfarenhet är så här. Att så här, ja men
det handlar om att sätta
håll
gränser.
Inte på
att
skräm mig. Mm. Jag sätter gräns för mig själv. Mm. Jag är en vuxen man, jag är en vuxen kvinna, jag tar ansvar.
Man är inte elak för det.
Verkligen inte.
Alltså, man pratar faktiskt ju mycket om kärleksfulla gränser också.
Är det det man, det kanske lät lite hårdare, men jag är på, återigen the bad guy. Men de kärleksfulla gränserna.
Jag tänkte att man pratar mycket om det, eller så tänker jag så.
Jo, men jag tycker det låter fantastiskt vackert när du säger det på det viset. Men jag tänker att så här, den här snällhetsgrejen så här, i generationer, människor, familjer, strategier som handlar om att åh men gud vad hemskt, hur kommer den här människan reagera? Men det är ju människan, den har ju rätt att reagera. Mm. Alltså allting förändras hela tiden. Mm. Och det där är liksom, det min tack gode gud, jag hade en jättestark mamma under min uppväxt. Ensamstående med mig och min brorsa. Bra på att sätta gränser, gjorde det bästa hon kunde, men jag behövde en man i mitt liv också. Och jag hade en jättefin snäll styvpappa under många år och som liksom så här, men jag behövde också en far. Alltså du vet, en farsa.
Mm. Det upplever jag att du ändå har mer kommit till dig sista kanske åren ändå, sista 10 åren kanske jag ska säga. Det här med att du verkligen förstår hur mycket det har liksom skadat dig, om man ska säga. Alltså att inte du har haft din pappa där.
Jo, men det är ju...
Det är ju en mognad så liksom att du har kommit fram till att du verkligen hade behövt honom.
Men jag blev övergiven.
Du blev övergiven, men det har ju varit en resa för dig också att inse det.
Ja, verkligen.
Tänker jag.
Ja, men man har svårt att se den. Det är när man hör historien om sig själv, ja. Liksom att så här... Min farsa var psykiskt och fysiskt dåligt under hela hans liv. Han dog ensam, isolerad i en tvåa i Rissne. Mm. Alltså han älskade mig och min brorsa över allt annat på jorden, men han kunde inte ge oss den kärleken. Yeah. Så att när jag satt där på golvet på Tjocka och hade druckit min öl och var ledsen, så var ju inte det för att jag inte blev full, utan det var ju för att jag vill bara krama min farsa.
Mm.
Alltså det är så här. Och du vet, det som jag själv har varit nära i perioden med mina egna barn, att såhär, fan vad jobbigt, det är som jag brukar säga lite skämtsamt, såhär, men liksom, innan våra 4 barn har fyllt 2, då är jag såhär, fan om man ska skiljas ändå. De första 2 åren är så jävla jobbiga med småbarnen. Kan de inte bli stora så vi kan börja umgås och kommunicera och sådär. Och idag så har jag ju, vad jag upplever, en fantastisk relation med våra barn. Mm.
Alltså, ja, för alltså småbarnsår har jag hört är jättejobbiga. Alltså ja. Det om något här ju på en relation, det är ju jättemånga som skiljer sig då liksom.
Ja,
men att ni, ni
ja, men vi ändå... hade ju 4 barn under 8 år.
Ja,
fruktansvärt.
Det var ju intensivt.
Hur fan gjorde ni liksom?
Ja, men hon är ju supermänniska. Ja, och jag är inte helt, jag ska inte underskatta mig själv i det här heller. Men ja. Man, ja, förlåt, jag avbröt det. Tack.
Jag ville prata om.
Nej, men alltså du vet, alltså om man är det så här liksom, om man har ju så här en bild av hur man ska vara som förälder exempelvis. Alltså ja, men så här ska man vara, så här får man absolut inte säga så här. Men jag är ju typ så här, jag är en ganska galen person. Men jag var tvungen att göra på mitt sätt.
Mm.
Det är så här jag, och det är det som är så fantastiskt när man tillfrisknar och börjar att så här, se vem är jag egentligen. Om jag tar bort de här rädslorna vad folk tycker och tänker om mig. Jag är mitt autentiska jag. What you see is what you get. Jag säger det jag tycker och tänker. Ibland blir det jättekonstigt och fel och så vidare. Ja, man kan inte dricka bort det. Man bara brösta livet. Brösta livet.
Ja. Och det gör vi bra tillsammans. Det är ja. Det som är också så här. Vi är ju oss själva. Med barnen också, om man säger så. Jag har inte läst någon föräldrabok, utan jag är ju den jag är. Och du är dig själv med barnen. Det blir därefter. Och det har gått bra hittills.
Ja.
Men för ni nämnde att det har ju varit lite kriser och sånt, såklart. Mm. Många större och många mindre, kan jag tänka mig. Med allt ni har gått igenom. Vad är det som gör att ni har klarat igenom de här kriserna, tror ni?
Vi har ju en stark grundkärlek, skulle jag säga, till varandra. Fin passion. Och det är väl att vi sätter ett värde på att vara vår familj också. Så tänker jag. Jag vet inte. Liksom, man värdesätter det vi har väldigt högt.
Nej, men jag är bara... Jag kan känna en genuin tacksamhet över att du hade tålamod med mig under de här åren. Men jag förstår också att jag liksom, jag höll väl på att schabbla bort det också. Och det ligger ju lite grann i en beroende människas personlighet, att self-sabotaging eller att men jag inser ju det liksom, att om jag gillar mig själv så kan jag gilla andra, och jag älskar mig själv så kan jag älska andra. Och det är det som är fint, när jag börjar förlåta mig själv. Fan, jag gjorde en massa misstag där. Och jag träffar jättemånga människor som har problem. Där den ena är, jag är jätteorolig för min man eller min fru, för hon eller han dricker för mycket. Det här händer nu och så vidare och så vidare. Och man har lust att bara, fasiken så här, ge upp. Häng med på ett möte eller börja jobba med det här. Det är inget konstigt. Alltså... Det är ju bara att kika på alla de här stackars framgångsrika människorna som tar livet av sig, dör i en jacuzzi, en överdos eller kastas ut. Alltså det är så här, det är fruktansvärt. Alltså det spelar ingen roll om du vill ha allt det där. Vad är du vill liksom, vill du bli, få en staty på liksom torget där du bor? Är det som är grejen eller? Jag vill ju det ta liksom. Jag insåg att det kommer
aldrig. Vill du det på riktigt?
Ja, det är klart. Alltså om man har en grandios självbild som jag har, så vill man ju det.
Ja. Det är klart.
Ja, men det är så att jag är ju inte mitt resultat på något sätt, utan jag är ju den jag är i min absoluta ofullkomlighet och fullkomlighet som jag är. Och det är det här någonstans som jag tycker är så jävla häftigt med den här tillfrisknande resan. Och att det är att man ser de här äldre paren som det bara lyser om dem. Och, alltså det är jävligt häftigt. Alltså.
Något jag har liksom förstått lite, det är ju att eftersom jag kanske inte är den där beroende människan, så har jag förstått att det är väldigt vanligt att du har svårt att finna dig i när vi har det väldigt bra och allting rullar på. Då blir det, kan det uppstå lite tristess och att du nästan vill förstöra lite för dig själv. Och det har jag förstått är väldigt vanligt. Så det tänker jag också kan vara liksom ett tips till par som kanske lever i relationer, att man, jag vet faktiskt inte vad man ska säga att man ska göra, men för mig blev det nog lite så här, va? Varför jag håller på så för? För mig, jag kan inte förstå varför. Mm. Vi har ju liksom, nu har vi som bäst, och då är det på något sätt så här, kan liksom, då vill du nästan liksom mer pick a fight.
Typ för att det måste hända något.
Ja, det måste hända något. Det får inte bli liksom för tråkigt lite så. Och det tror jag kanske är mer för de som har beroendeproblematiken.
Mm. Men det är där den brasilianska jiu-jitsen kommer in. Då brukar du säga till mig som åker iväg och slåss lite. Och så gör jag det och så kommer jag tillbaka som en ny människa.
Det är bra. Du slåss med andra.
Det är faktiskt väldigt bra att ha en outlet med det.
Ja, för
att
liksom
så här, och du lyssnar på det här då. Du bara, okej, du har rätt. Nu
ja, jag ja. Mm. Ja, men 100%.
Nej, men det där känner jag igen mig också, för att jag tror att, och det är så sjukt att man är sån, att man bara vill pick a fight ibland, därför att det är också skitjobbigt när det är, då är man så här, jag orkar inte det här.
Nej.
Men ändå så inser jag, fast det är ju jag som har gjort att vi hamnar här nu. Mm. Och men det är ju för att det är självdestruktivt, alltså antar jag, hela den grejen. Man vill liksom, man har en förkärlek till att må lite dåligt typ på något sätt.
Man trygger det.
Mm. Alltså, det är det man känner till liksom.
De flesta... Och jag kan mer njuta i det. Jag kan tycka såhär, gud vad härligt vi har det. Alltså vad skönt, alltså,
ja, men det är ju ett ganska sunt sätt.
Ja, det är väldigt sunt, alltså.
Men jag tänker så att de flesta människor har ju den här liksom, man sitter i en bur med en öppen dörr. Och i den här buren så har jag mina rädslor, mina problem, min misär eller mitt lidande. Och sen så tittar jag ut genom det här, så bara där ute, där kan jag må bra, sinnesro och frid. Men jag vet inte om jag vågar kliva ut. Jag vet inte om jag vågar lyckas. Mm. För oftast pratar man ju så här att man är rädd för misslyckas. Det är därför man inte gör det där. Man väljer att vara kvar i den här konstiga relationen. Eller bara knäppa jobbet med en massa muppiga kollegor. Liksom. För det vet jag i alla fall vad jag har. Men om jag kliver ut där, då vet jag inte vad jag har. Det känns alldeles för läskigt. Och det där är någonting som i den här utvecklingsresan av att tillfrisna, och inte att bli gudomlig eller nå perfektion, utan vara ständig progress hela tiden. Så här, jag är bra på att hänga mig själv, käka inga jävla lyckopiller. Du vet, så här, 1,2 miljoner svenskar käkar lyckopiller, det är helt jävla galet. Alltså, du vet, så här, skicka in lite Gud i livet istället, testa det. Alltså, vad Gud nu är för dig, för det är ju som att svära i kyrkan idag nästan.
För det är där folk blir lite rädda för i Sverige när man börjar prata om Gud.
Men det är synd, liksom. Det är synd om de människorna.
Men det är ju för att i 12 steg så är det man ska undersöka att Gud behöver inte vara en gubbe som sitter uppe med sitt skägg, utan det kan vara vad som helst som du känner är Gud. Liksom.
Ja, eller hur?
Det kan vara intuition.
Liksom. Ja, men jag är ju själv gammal humanist. Mm. Alltså, jag trodde inte på någonting som inte vetenskap är bevisat. Men det här, min Gud har på något sätt återigen
gått igenom den också.
Ja, jag testar på det mesta. Men det är liksom ingen slump. Det är ingen slump att jag träffade den här kvinnan på den här skärgårdskrogen. Det är ingen slump att jag fick nåden och tillfriskna. Att jag kan vara till nytta för andra människor. Att jag inte behöver göra som den strategin som min farsa i hans släktband har gjort säkert i flera hundra generationer. Att jag kan bara stå kvar här stadigt.
Det kan vara en pappa för dina barn. Ja, fy fan, vad
det är det alla pratar om det. Ja. Eller när man ska hålla på och coola vippen om man gör så några år kanske. Om man har tur. Alltså få några år till. Då tänker jag att men det är relationerna som betyder allt. Relationen till min hustru, relationen till mina barn, mina nära. Inte någon sån här, du vet, någon Ja, du fattar. Det är ytliga liksom. Mm. Vem orkar med det?
Mm, precis. Nej, eller hur? Det är ingen, tror nej, jag egentligen. Men man jobbar så ändå.
Ja, det är vi lustiga förlurar alltså.
Vad är det som gör att ni liksom håller ihop då? Alltså så här, jag vill ändå veta, alltså jag vill ju veta er hemlighet. Alltså jag, min längsta relation är 5 år.
Ja, men det är
jättebra. Ja, det är bra. Ja, fast typ, ja, vi behöver inte gå in på det just nu mer, men
vi kan vända på steken om du vill så.
Ja, det för dig. Vi stannar där, vi tar det någon annan gång. Jag har hört att man ska share your scars, not your wounds.
Oh.
Ja. Mm. Och det, så det får vänta lite, tror jag, hela
gud,
den
biten. Bra saying.
Eller hur?
Memes of memes.
Det var en gäst jag hade som alkoholcoachen heter hon, som sa den, som jag tyckte var väldigt bra.
Ja. Wow.
Bra skit ju. Mm.
Eller hur?
Så att jag vänder tillbaka till er här.
Okay. Låt oss dela av mera
liksom, jag tänker på
här.
Ert liv idag. Vad är det som gör att ni kan hålla er relation? För att ni, jag ser ju på er, alltså kärleken bara lyser här. Efter, alltså jag får liksom, jag blir så här bara, åh, det är så fint. Och liksom,
det var det här hur fan... jag var rädd för.
hur blir, alltså ja, rätt allt.
Nej, men jag tror också att vi tillåter oss att ha våra egna intressen. En viktig del i det hela. Jag har mina grejer, min träning. Liksom jag kör crossfit, du kör brasiliansk jiu-jitsu. Vi lägger oss inte i varandra, så vi båda får liksom lägga tid på det. Och därigenom får man ju också vänner. Och har alltså olika intressen så, och tillåter alltså att vara oss själva i vår relation också. Den tror jag är viktig. Mm. Och sen ja, vad har vi mer som är liksom, men att se varandra, bara liksom catch upp, försöka. För mig är närhet viktigt. Det är inte lika viktigt för dig. Men då
för mig är det viktigt
mötas
med egen tid.
Ja, för dig,
att vi
ja
får egen tid tillsammans.
Ja, precis. Du tycker verkligen liksom.
Att jag måste sitta själv på min vind.
Också det är ju så här, det är ju tydligt, det kan vi ju säga så här, men det här är ju mitt kärleksspråk, eller liksom du vet så här, tack, nu får jag mitt kärleksspråk. Du är verkligen så här, du kan så här njuta och bara, vad härligt att jag får åka med dig till ICA här. Får vi sitta och prata i bilen. Det tycker du är liksom toppen.
Jag gillar att hänga med dig.
Ja, du gillar att hänga med mig. Och för mig så här, ja, det är ju trevligt. Men jag vill ju hellre bara ligga och mysa och kramas och få kyssar. Nej, men så här, det är lite mer mitt.
Men det är så fint. Alltså, det har jag ju hört ska vara viktigt, att man håller koll på sitt kärleksspråk.
Ja.
Och man pratar om det, precis som ni verkar göra,
ja,
då.
Precis. Liksom, jag, att man jag vet. Tror att ge lite av varandras kärleksspråk till varandra. För att jag tror absolut inte att det är vanligt att man kanske har samma.
Man kan göra många sådana tester online.
Ja, exakt.
Och sitt kärleksspråk.
Jag kommer inte ihåg hur vi kom fram till våra, men de kanske var ganska tydliga.
Nej, men det var ju lite poppis på vad man pratade om det. Liksom. Mm, det var ju mer det man kan ge presenter eller uppmuntrande ord. Mm. Men sånt skit ju du och jag. Alltså, vi är så här, Frida ger mig en present och allt så här, jag vill inte ha den.
Men gåvor är ingen kärleksspråk.
Nej, vi går inte igång på det.
Nej.
Uppmuntrande ord kan vara trevligt, men det är så här, egen tid eller beröring, perfekt. Mm. Let's go.
Lite avslutningsvis bara, några famous last words.
Det mesta handlar om relationer. Mm. Jag tänker så. Och relationer till mig själv och relationer till andra. Jag fick en... prata med en annan kille för ett tag sedan. Han sa så här, i relation till mina barn, då tänker jag ofta så här att det jag vill när de blir äldre, när vi skiljs åt, det är att de säger så här, farsan, när ses vi nästa gång?
Jag blev speechless, det var bra.
Det är verkligen det man vill.
Ja, verkligen så fint. Verkligen, vilket mic drop på den.
Bra.
Ja, bra. Alltså tusen tack för att ni har kommit hit och delat er love story med oss. Don't worry about it. Tusen tack.
Tack för att vi fick komma.
Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen, så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It Podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av